Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dagens ämne är döden. Och inshallah, nästa vecka så kommer vi också fortsätta tala om döden, för det är ett väldigt stort och brett ämne. De lärda säger att den som har dött har börjat sin resa in i nästa liv. Och då är hans chans att samla på sig goda gärningar slut. Den som dör, vissa säger man mäter, qamat qiyamatuhu. Den som dött har påbörjat sin domedag. Och döden är när själen lämnar kroppen för gott. Och ger sig in i al-barzakh. Och barzakh i livet mellan detta och nästa. Vi har hayatul dunya, det världsliga livet. Hayatul barzakh, livet mellan detta och nästa. Där man väntar på domedagen. Och sen har vi darul akhira, det nästkommande livet. Så den som dött har börjat sin resa in i nästa liv. Och där i el barzakh så straffas man eller belönas man i väntan på domedagen. Och vi kommer prata om hur själarna har det i nästa liv. Vad som händer i al-barzakh i kommande lektioner bi-idhnillahi ta'ala. Det finns två sorters död. Den lilla döden och den stora döden. Den stora döden är när själen lämnar kroppen och inte kommer tillbaka. Vad är då den lilla döden? Ja? Sömnen, precis. En nom. En nom achul mot. Sömnen är dödens broder. Allah Ta'ala säger i Koranen: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Det är han som tar era själar under natten och vet vad ni uträttar under dagen. Surat Al-An'am, vers 60. Det är bra om ni kan flytta. Så här säger Allah: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Det är han som tar era själar under natten. Så Allah säger klart och tydligt att han tar våra själar under natten. Och vi lär oss också från den dua som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga när han sov: i ditt namn, Herre, lägger jag mig, och det är du som tar upp min själ. Om du behåller min själ, så förbarmar dig över den, och om du sänder den tillbaka, så bevara då den med det som du bevarar dina fromma tjänare. Så här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam när man sover, att det är du som tar våra själar. Fa'in amsaktaha, om du behåller själen, farhamha, var då barmhärtig över själen. Wa'in arsaltaha, men om du skickar tillbaka själen, den är tillbaka till kroppen, så bevara den med det som du bevarar dina fromma tjänare. Ni skydda mig och vaka över mig i det här världsliga livet. Så när man dör så lämnar själen, eller man sover så lämnar själen kroppen. Men det är den lilla döden som de lärde sig. Alla människor har en bestämd tid då de kommer att dö. Allah Ta'ala säger: kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Och först på uppståndelsens dag ska ni ges era löner i fullt mått. Och den som avlägsnas från elden och förs in i paradiset har förvisso segrat. Ja, ett jordiska liv är ingenting annat än en bedräglig njutning. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att varje själ ska få smaka på döden. Yani det är Allahs sunnah att han är den enda som är al-hayyul qayyum, den evigt levande. Alla andra än Allah kommer att dö och smaka på döden. Men här, som Ibn al-Qayyim säger, är det viktigt att förstå att döden inte är total. Yani, kroppen dör, men själen fortsätter sin resa in i nästa liv. Eller hur? Så det är inte så att både kroppen och själen dör, utan kroppen dör och själen väntar på domedagen. Allah säger också till profeten Muhammad alaihissalam: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld", att ingen människa före dig har fått evigt liv. Eller hur? Från Adam till idag, finns det någon människa som har levt i tusentals år? Finns det? Ja? Finns inte. Så alla ska dö. Allah säger också till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Du kommer att dö och de kommer att dö. Du kommer att dö och resten av folk kommer också att dö. Surat Zumar, vers 30. En gång så kom Jibril alayhi salam till profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam och han sa: "Ja Muhammad, ish ma shi't fa innaka mayyit." Lev så länge du vill Muhammad, för du kommer att dö. Älska vem du vill, men du kommer att skiljas från den. Gör vad du vill och du kommer att belönas för det du gjort. Och så sa profeten alaihissalam, eller Jibril sa till Muhammad alaihissalam: "Och vet att en muslims sharaf, hans ära, är att be på natten. Och hans izza, hans stolthet, är att vara oberoende av folk." En autentisk hadith, väldigt fin. Här så sa då profeten sallallahu alaihi wasallam, eller Jibril alaihissalam sa till profeten Muhammad alaihissalam: "Ish ma shi't fa innaka mayyit." Lev så länge du vill, för du kommer att dö. Och här är en sak, det är bra om ni kan göra plats. En sak som är viktig att förstå, och det är att ingen människa får välja när de vill dö, förutom profeterna. Ingen människa får välja när de vill dö, förutom profeterna. När våran tid är kommen, kallas, då kommer dödsängeln och tar våra själar. Men till profeterna så kommer dödsängeln och frågar om de vill fortsätta leva ett tag till. Och de får välja mellan det som finns hos Allah. De berättar om belöningen hos Allah Ta'ala. Och så får de då valet att välja mellan det eller att stanna kvar här. Och därför så finner vi att de sista orden som profeten Muhammad alaihissalam yttrade innan han dog, vad var det för ord? Ja. Allahumma rafiq al-a'la, och Allah är det högsta sällskapet. Ja. Ma'alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Han lyfte handen och så sa han: "Och Allah är det högsta sällskapet med de profeterna, de sanningsenliga martyrerna och de fromma. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Och vilket gott sällskap. Och Aisha sa: "Då visste jag att han valde. Att han valde det som finns hos Allah." Och det var de sista orden som han yttrade. Salawatullahi wa salamu alayhi. Och sen så sa Jibril: "Älska vem du vill, för du kommer att skiljas från denna person. Du kommer att lämna honom. Gör vad du vill. Och vad du än gör kommer du att belönas för på domedagen." Och samma sak gäller oss. Vem vi än älskar, hur mycket vi än älskar denna person, så kommer det en dag då vi skiljs från denna person. Vi gör vad vi vill, men på domedagen så belönas vi eller straffas vi för det vi har gjort. Och sen så sa då Jibril att en muslims sharaf, hans ära, är att be på natten. Frivillig nattbön. Och hans izza, vilket också kan betyda ära eller makt, en ära, stolthet, är att vara självtillräcklig, oberoende från folk. Det här är också en viktig egenskap som en muslim ska ha. Man ska inte gå och tigga av folk och fråga folk om tjänster hela tiden. Ja? Profeten alaihissalam, han sa: den givande handen är bättre än den som tar, den som tigger. Okay? Och många av sahaba, han sa flera gånger till dem att de skulle lova honom att aldrig fråga någon om någonting. Lova att aldrig fråga någon om någonting. Och många av sahaba höll fast vid det här livet ut. De bad aldrig någon om någonting. Inte minsta lilla sak. Inte ens: kan du skicka mig det som står där borta. Aldrig. De tappade någonting från hästen. De sa inte till han på marken: kan du ge mig. De gick ner själva och hämtade. Fråga aldrig någon om någonting. Det här är ära, sharaf. Inte gå och tigga av folk. Utan var oberoende av människor. Det finns där nere. Vi får se. Taib. Vi fortsätter. Allah Ta'ala säger i Koranen: Aynama takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Vart ni än må vara någonstans så kommer döden att hinna ikapp er, även om ni befann er i högt uppbyggda torn. Surat Nisa 78. Man kan inte fly från döden, som Allah Ta'ala också säger: Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Säg, döden som ni försöker fly ifrån kommer att hinna ikapp er. Och sen kommer ni föras tillbaka till han som känner till allting, det uppenbara och det dolda. Så ingen människa kan fly från döden. När döden kommer, halas, då är det. Finns ingen återvändo. Man kan inte köpslå med dödsängen. Utan det är skrivet när vi ska dö. Och den här versen är viktig. Den handlar också om jihad, om krig. Vissa människor försökte säga till sahaba, och det finns liknande verser, att om ni inte går i krig, då kommer ni överleva. Eller om ni inte gått, om de inte skulle ha gått i krig, då skulle de ha överlevt. Och det här är falskt. Utan man kan aldrig undgå döden. Spelar ingen roll om du är med i krig eller om du är hemma på sängen. Eller hur? Hur många halkar inte och dör i badkaret? Ja? Och hur många är inte med i krig och överlever? Kolla på Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, som kallas för Saifullah, Allahs svärd, radiyallahu anhu. Det var inte ett krig efter islam förutom att han var med i kriget. Och innan islam, han var också med och stred mot muslimerna. Och han var känd för att aldrig varit med i ett slag där man har förlorat. Khalid ibn Walid. Och han sa i den kända berättelsen när han låg på dödsbädden: kolla, här är jag. Jag ligger på sängen och dör som en gammal dam eller en gammal kärring. Ja, jag ligger på sängen och dör som en gammal kärring. Och han sa: det finns inte ett ställe på kroppen förutom att jag har sår. Är ni gamla ärr från pilbågar, svärd och spjut och så vidare. Han hade överlevt så många krig. Och ni vet, förr i tiden, pilbågar och svärd. Man stod framför fienden, inte som idag. Han överlevde så många krig. Och var dog han någonstans? På sängen. Det var ödet. Så spelar ingen roll. Man kan inte undgå ödet. Spelar ingen roll vad du gör för någonting. Och det här är någonting som Allah också nämner för att uppmana muslimer till att inte vara fega. Och ha som ursäkt att man ska vara hemma. Utan man ska vara modig. Och veta att ingenting kommer att skada dig förutom det som Allah har skrivit. Och du kommer aldrig kunna undgå någonting förutom det som är skrivet. Eller hur? Så man kan inte fly från döden. Utan döden kommer när Allah vill. När det är bestämt. Naam. Allah säger också just gällande detta: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Men ingen vet vad han ska tjäna i morgondagen, och ingen vet var på denna jord han ska dö. Allah vet allt och han är underrättad om allt. Ingen vet vad han ska tjäna i morgon, och ingen vet heller vart på denna jord han ska dö. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Människan vet inte vart man kommer att dö någonstans. Och det här är också intressant. En människa kanske lever hela livet i Sverige, eller hur? Och så åker han på hajj och så dör han i Mekka. Det finns, eller hur? Någon lever i muslimsland hela livet, åker en vecka till Europa och dör i Europa. Eller hur? Det händer. Man vet inte vart man dör. Och därför så sa också profeten sallallahu alaihi wasallam att om Allah vill ta en tjänares liv i ett land, så ser han till att personen får ett behov i det här landet. Genom Allah har bestämt att du ska dö i Mekka, då ser Allah till att du får ett behov i Mekka som gör att du kommer åka dit, och så dör du på den dagen Allah har bestämt. Ja. Eller tvärtom, att du dör i Europa eller var som helst. Inne på den platsen där du ska dö kommer du att dö. Och döden bryr sig inte om ålder, status, etnicitet, rikedomar, sjukdomar. Det spelar ingen roll. Hur många friska har inte dött, eller hur? Utan förklaring. Och hur många sjuka har inte överlevt? Som har, där läkare har sagt, du har en vecka kvar att leva. Eller hur? Eller en månad eller ett år. Och de lever hur länge som helst. Eller hur? Och hur många unga dör inte? Så man vet inte. Utan döden kommer till alla människor. Det här är också ett faktum som är viktigt att tänka på. Att som muslim så är det ett faktum som vi kan se framför oss. Vi kommer alla att dö. Så man måste förbereda sig för den dagen. Och vi kommer prata om det sen. En annan punkt är att det är förbjudet att önska döden. Det är förbjudet som muslim att önska döden. Abu Huraira berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: ingen av er ska önska döden eller be om den innan den kommer. För när man dör, då stannar ens gärningar. Och ett längre liv ökar bara de troende i gott. Och han sa en annan gång: ingen av er ska önska döden. Antingen är man muhsin, man är en bra människa och kanske gör mer gott. Eller så är man en syndare som kanske ångrar sig eller börjar om. Så han sa här, man får inte önska döden. Varför? För om du är en bra muslim, då kommer ditt liv bara att öka dig gott. Om du är en dålig muslim, då får du chansen att ångra dig och vända dig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så som ni ser, det spelar ingen roll om du är bra eller dålig, så är ett längre liv bara bättre för dig. Eller hur? Det är bra att tänka på detta. Så man ska aldrig önska döden på grund av någon motgång som har drabbat den. Och vi har pratat om det här förut. Om du är en bra muslim och har svårigheter i livet och du har mycket motgångar, är det här någonting negativt i slutändan? Ja? Nej, det är någonting bra i slutändan. Det höjer dig i din nivå i nästa liv. Det suddar bort dina synder. Det gör dig till starkare muslim. Eller hur? Så motgångar är bra. Och man får chansen att göra mera goda gärningar. Du får chansen att fasta en ramadan till kanske. Att göra extra salah och så vidare. Och utan tvekan, ju mera salah och ju mera fastan och allting som du gör kommer du högre upp med i paradiset. Eller om människan är dålig och syndar, då kanske man får chansen att göra mera goda gärningar. Att börja om. Men det finns ett undantag. Anas berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ingen av er får önska döden på grund av en motgång som har drabbat honom. Men om han måste, då ska han säga: O Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Den finns också i Bukhari. Ingen av er får önska döden på grund av en motgång. Men om man måste. Och här säger ulema, det är om man drabbas av en fitna. Av en hård, hård prövning i religionen. Då är det tillåtet att önska döden. Men då säger man inte bara: O Allah, ta mitt liv. Utan man säger denna dua: O Allah, låt mig leva om livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Än du tillförlitar dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vem var det som bad på detta sätt? Kommer ni ihåg? Bukhari, men någon som det står om i Koranen. Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Maryam alayhi salam. Då hon skulle föda Isa. Och hon visste att folk skulle anklaga henne för zina. Och smutskasta henne. Och att det här skulle vara en väldigt svår prövning för henne och hennes familj. Så hon önskade att hon dött före detta. Och att hon skulle vara bortglömd. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt en dua som man säger när man lägger sig: O Allah, om du vill att ett folk ska drabbas av en fitna, så ta mitt liv utan att jag drabbas av den. Och den här hadith finns i Ahmed. Gärna att man inte ska drabbas fitna i religionen, prövningar och motgångar just i ens religion. Att man kanske ska vända om, man ska börja få en felaktig förståelse av islam och så vidare. Och samma sak i tiden av Dajjal. Så har det berättats att en man kommer gå förbi en grav och önska att han låg i graven. Han kommer önska att det var han som låg i graven. Okej, varför? För under Dajjals tid så är det väldigt, väldigt svåra prövningar. Och många människor kommer att gå vilse. Så han önskar att han dött innan den tiden. Så det är tillåtet. En annan fråga. Får man önska att dö i ett visst tillstånd? Ja, inte att du säger Allah ta mitt liv, utan du önskar att dö i ett visst tillstånd. Är det tillåtet? Ja. Vem har gjort det då? Vad har ni för bevis? Ja. Ja. Ingen som kommer på någonting? Allah subhanahu wa ta'ala nämner om profeten Josef alaihi salam. I slutet på surat Josef, efter hela berättelsen. Då så säger Josef alayhi salam: Rabbi, qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Och Josef bad: Herre, du har gett mig makt och du har skänkt mig förståelse av drömmar. Himlarna och jordens skapare, du är min beskyddare i detta liv och i det kommande. Låt mig dö som muslim och låt mig förenas med de rättfärdiga. Låt mig dö som muslim. Och de flesta säger i tafsir, det här betyder att den dagen jag ska dö, ta då mitt liv som muslim. Så det här är ett bevis på att det är tillåtet att man kan be Allah om att dö på ett specifikt sätt. Också Umar radiallahu anhu. Vad gjorde han för dua? Han bad om att bli shahid i Medina. Ja, han bad om att bli shahid i Medina. Och det blev han. Han blev shahid i Medina. Inte bara i Medina, i profetens moské, sallallahu alaihi wasallam, blev han huggen. Eller hur? Så han dog shahid i profetens stad, sallallahu alaihi wasallam. Och det finns ju också liknande hadither att om en person önskar shahada, martyrskap uppriktigt, så kommer Allah att ge det till honom även om han dör på sängen. Så det är tillåtet att önska att dö som martyr, att dö i bästa tillstånd, ett tillstånd där alla älskar en, ett tillstånd där man är förlåten, ett tillstånd där man är fri från kyrk och så vidare. Allt det här är tillåtet och till och med rekommenderat. Ja. Nästa punkt är väldigt viktig och det är dygden av att nämna döden, belöningen av att nämna döden, att tänka på döden. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Akfiru min vikri hadhi min ladhat. Tänk mycket på glädjedödaren eller glädjeförstöraren, döden. Han beordrade det här muslimen att ofta tänka på döden. Och denna hadith är autentisk. Ibn Umar radiallahu anhuma sa att vi satt med Allahs sändebud då en man från Ansar kom och hälsade på profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han sa: Ja Rasulullah, vem är bäst från de troende? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Den som har den bästa karaktären. Vem är bäst av alla muslimer? Den som har den bästa karaktären. Och då frågade mannen: Vem från de troende är smartast? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Den som oftast tänker på döden och förbereder sig för vad som sker därefter, det är de som är smarta. Så vem är den smartaste muslimen? Den som oftast tänker på döden och förbereder sig för vad som kommer efter döden. Det här är den smartaste av muslimer. Ibn Mas'ud brukade säga: Kafa bil mauti maw'idatan. Att döden räcker som tankeställare. Ibland så har man det svårt i livet. Man tycker att saker och ting är jobbigt. Man vet inte vad man ska göra. Man känner att hjärtat är hårt. Då kan man tänka på döden. Det kommer att underlätta för dig. För hur svårt du än har det, så ska du veta att när döden kommer, då försvinner alla svårigheter. Eller hur? Alla problem försvinner. Om det är sjukdomar, fattigdom, allt försvinner. Eller hur? Också om du har det svårt i livet, vet att vad som väntar på domedagen är ännu svårare. Vilket också får dig att tycka att det som du befinner dig i är någonting ganska lätt. Eller hur? Om du har motgångar, du har problem och sånt. Allt det här är ingenting jämfört med vad som händer på domedagen. Eller hur? Domedagen är svår och jobbig för alla människor. Så det underlättar att tänka på döden. Och samma sak, om man har det för bra i det här livet, att man glömmer bort nästa liv, då gynnar det också att tänka på nästa liv, att tänka på döden. För då förstår du att allt det goda som du har, alla rikedomar, allt det goda som du har kommer att försvinna, eller hur? Och att det enda som du tar med dig i graven är vad? Dina goda gärningar eller dina dåliga gärningar. Dina pengar och dina slott och allt vad du har kommer inte följa med dig i graven. Utan det här kommer att delas ut bland dina släktingar när du har dött. Och du lämnas själv i mörkret i graven. Och det enda du har med dig är dina goda gärningar eller dina dåliga gärningar. Ibn Mas'ud brukade också säga: in as-sa'idu man wu'ida bi ghayrih. Och det har också nämnts att profeten sallallahu alaihi wasallam sa dessa ord, autentisk hadith. As-sa'idu man wu'ida bi ghayrih. Den smarta eller den lyckliga eller framgångsrika är den som tar lärdom av andra. Och de här orden, mashallah, är ord av visdom. Som allt som profeten har sagt, alaihi salam. Korta ord, men fulla av visdom. As-sa'idu man wu'ida bi ghayrih. Den framgångsrike, den smarta, är den som tar lärdom av andra. Ibland lär vi oss i livet, eller hur? Livet är en skola. Du gör någonting dumt, oj, det här ska jag inte göra om. Du gör någonting bra, det här måste jag göra oftare. Men ibland finns det de människor som är ännu smartare. De kanske inte ens gör den här dumma saken. Utan de ser någon annan göra den här dumma saken. Och sen, när de ser vad som drabbar honom, så tänker de, det här ska jag inte göra. Eller hur? De tar lärdom av andra människor. Det här är de smartaste av människor. Vissa, de vet. De ser andra människor. Men de gör ändå samma sak. Eller hur? Så den som är smart, låt det bli. Han tar lärdom av andra. Du ser folk röka hash, knarka. Ha? Vilken lärdom kan man ta där? Ha? Hur brukar de här människorna sluta? På plattan, överdos, dö på en toalett eller psykos på sjukhus. Räcker inte det här som påminnelse? Ha? Ska jag vara så dum att jag ska också prova på? Eller hur? Det räcker. Jag vill inte hamna i den här sitsen. Kriminella, de som är med i gäng och sånt. Hur går det för dem i slutändan? Säg en maffiaboss genom tiderna som har haft ett lyckligt slut. Ja? I det här livet. I nästa liv vet du var han hamnar någonstans. Ja? Men i det här livet. Kolla hur de dör, eller hur? De skjuter varandra, de dör i överdoser och fängelse. Vad är det här för liv? De kan inte slappna av, hela tiden oroliga. Och så vidare. Så den smarta är den som tar lärdom av andra i livet. Al-Qurtubi, en lärd man, och vi kommer referera mycket till honom. Han har en fin bok som heter Tadhkira. Påminnelsen om vad som kommer hända i nästa liv. Och den är mashallah 3 volymer, som är 1000 sidor. Som bara handlar om allt från döden till paradiset och helvetet. Och vi kommer referera mycket till den här boken. Han sa att tänka på döden håller en borta från synder. Att tänka på döden håller människan borta från synder. Här är nytta. Om du vet att du kommer dö ikväll. Skulle du ens tänka tanken att gå och göra någonting haram? Ja? Nej, eller hur? Utan då gör man motsatsen, man gör goda gärningar. Att tänka på döden mjukar också upp det hårda hjärtat. Och ta bort känslan av att vara nöjd med detta liv. Och underlättar människans motgångar. Det är också en fin nytta. Många blir för bekväma i det här livet. Och glömmer bort meningen med livet. Att de skapades för nästa liv. Att det är paradiset de ska kämpa efter. Och gör mindre goda gärningar. Så den som tänker på döden kommer att förstå allvaret. Och kanske inte vara så fäst vid det här livet. Utan kommer att lägga sin fokus på nästa liv. En av de bästa saker som hjälper människan att tänka på nästa liv, på döden, att mjuka upp sitt hjärta, är att besöka gravplatser. Är att besöka gravplatser. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, jag brukade förbjuda er från att besöka begravningsplatser. Men nu kan ni besöka dem, för de påminner er om nästa liv. Ja. Nu kan ni besöka dem för de påminner er om nästa liv. Så det är rekommenderat för muslimer att besöka begravningsplatser. För vi kan höra om döden. Eller hur? Jag kan prata om döden. Men det är inte som att se. Som det har nämnts i en hadith. Att den som ser är inte som den som hör. Det är mycket mer, har mycket mer inverkan på människan att se än att höra. Så att besöka begravningar är någonting bra. Och därför när Uthman radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, brukade gå till begravningsplatser, så grät han så mycket att hans skägg blev blött. Och det var en man som frågade honom och sa, ja Amir al-Mu'minin, du, tänker på paradiset. Vi pratar om paradiset och elden och du gråter inte. Men när du går till begravningsplatserna så gråter du. Och då så sa han att det här är den första anhalten till nästa liv. Det här är den första anhalten till nästa liv. Den som dör har påbörjat sin resa in i nästa liv. En gång så satt profeten sallallahu alaihi wasallam med sina sahaba. Och de väntade på en begravning. Att man skulle begrava en person. Så profeten alaihi wasallam satt med fötterna ner i graven. På kanten till graven. Och började gråta jättemycket. Tills de tårarna föll ner i marken. Och det blev blött på marken nästan. Och då så sa profeten alaihi wasallam mycket starka ord. Han sa: bröder, det är för denna dag ni ska förbereda er. Bröder, det är för denna dag ni ska förbereda er. I den dagen då ni ska ner i det här hålet. Sallallahu alaihi wasallam. Så den smarta människan är den som förbereder sig för döden. Den dagen han hamnar i graven. Al-Qurtubi säger att det finns ingenting mer gynnsamt för hjärtat än att besöka gravar. Och specifikt om hjärtat är hårt. Om hjärtat är hårt, då ska man bota det här hjärtat med tre saker. Han sa: sluta upp med det du gör. Och gå istället till samlingar av kunskap. Påminnelser och förmaningar. Tachwif. Där man avskräcker och där man uppmuntrar. Akhbar och salihin. Där man berättar om föregångarna, de rättfärdiga. Allt det här mjukar upp hjärtat. Så vi har talat om det här förut. Att en sjukdom människan kan drabbas med är ett hårt hjärta. En sann muslim har ett mjukt hjärta. Och Allah klandrar de som har hårda hjärtan. Som i Koranen, judarna. Thumma qasat qulubukum. Han klandrar de som fick hårda hjärtan. De som hör Koran och hadith, men påverkar dem inte. De är som döda, de är likgiltiga. De här människorna har ett hårt hjärta. Den som har ett mjukt hjärta är den som tar åt sig. När han hör Koranen så kanske han börjar gråta. Och så vidare. Den här personen som har ett mjukt hjärta. Och det ska varje muslim sträva efter. Och motarbeta allt som ger människan ett hårt hjärta. Som synder. Att glömma bort Allah. Att skratta för mycket. Att äta för mycket. Att sova för mycket. Allt det här får hjärtat att bli hårt. Att kolla för mycket på haram. Allt det här ger människan ett hårt hjärta. Ett svart hjärta. Kanske ett dött hjärta till och med. Men han sa här: vad är det som ger människan ett mjukt hjärta? Jo, att sluta upp med det du gör. Och gå istället till bra människor. Där man studerar kunskap. En islamisk kunskap. Där man har påminnelser. Man påminner varandra. Man uppmanar varandra. Man skrämmer för helvetet. Och uppmanar och nämner belöningen för de goda gärningar som man gör. Där man också nämner berättelserna om salihin, de fromma som levde före oss. Det här är också något väldigt viktigt för människan. Att ibland reflektera och höra berättelser. Hur gick det för honom? Hur levde han? Och så vidare. Så människan kan relatera och ta lärdom från dessa biografier. Inshallah, någonting vi borde göra mer i framtiden. Att gå igenom biografier av rättfärdiga människor. Och speciellt sahaba. Allt det här mjukar upp människans hjärta. Han sa den andra saken som mjukar upp människans hjärta. Är att ofta tänka på döden. Den som tar bort eller krossar våran glädje. Den som splittrar folk och lämnar barn föräldralösa. Döden krossar våran världsliga glädje på ett positivt sätt. Får oss att inse att det är bara tidsbegränsat. Eller hur? Döden som skiljer oss från våra älskade. Splittrar folk och lämnar våra barn föräldralösa. Det här ska man tänka på. Den tredje saken, och det här är viktigt. Att bevittna de som ligger på dödsbädden. Att bevittna dödens smärtor, sakarat al-maut. De som ligger i livets sista minuter och lider. Hur själen lämnar kroppen. Att se på kroppen då personen dött. Allt det här tar bort själens njutningar, hjärtats glädje och tar bort sinnenas sömn och kroppens vila. Och uppmuntrar till goda handlingar. med en ännu starkare sträva och vilja. Inte bara att gå till gravar. Om du har möjligheten, gå till dem som ligger på dödsbädden. Då kommer du inse att, oj, jag kommer också ligga här en vacker dag. Eller hur? Och du ser hur svårt de har det. Till och med profeten sallallahu alaihi wasallam, vad sa han när han låg på dödsbädden? Han doppade händerna i vatten. Han hade ett tygbit som han la på ansiktet. Hans feber var otroligt hög. Och så sa han, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, döden kommer med ett rus. Eller en smärta. Och ordagrant rus. Rus, man blir berusad. Yani sinnena, det är svårt att kunna förstå saker och ting när man ligger på dödsbädden. Och det ska vi berätta mer om nästa vecka. Men att bevittna detta. Kolla på hur människan dör. Kolla på kroppen. På liket. Det här är något som verkligen får människan att vakna upp, säger han. Vi har ibland som en sömn. Vi är en slags dvala, eller hur? Och jag pratar om mig själv också. Vi glömmer alla bort. Och speciellt i dessa länder där muslimerna är få. Och man hela tiden matas med media och onda människor i sin omgivning. Som hela tiden pratar om dunja och världsliga saker och så vidare. Och ingen vill prata om nästa liv. Ingen vill prata om döden. Det är det sista samtalsämnet, eller hur? Så man kan falla in i en dvala och bli som dem. Levande zombies, eller hur? Levande zombies som bara 8-5 på eftermiddagen. Jobba hem, sova, jobba hem, sova. Men människan behöver vakna upp. Och det här är en av de sakerna som gör att människan vaknar upp. Al-Qurtubi nämner att en av salaf, han sa, den som tänker på döden får tre gåvor. Han kommer att skynda sig med att göra tauba, att ångra sig. Han finner frid i hjärtat och styrka att göra mer dyrkan. Och den som glömmer bort döden kommer drabbas av tre saker. Han skjuter upp sin tauba och nöjer sig inte med vad som är tillräckligt och blir lat vid dyrkan. Men den som ofta tänker på döden, vad får han för belöning? Han kommer ofta att ångra sig. Att säga astaghfirullah, atubu ilay, att ångra sig för sina synder. Till skillnad från den som glömmer döden. Och det här är en mycket dålig sak. Det kallas för amel. Att tro att man lever väldigt länge. Att glömma bort döden. Det är en väldigt dålig gärning som människan ska undvika. Och den finns nästan i alla människor. Det är få människor som ser döden bakom hörnet. Profeten sallallahu alaihi wasallam kastade en gång två stenar. Den ena kom längre bort än den andra. Ja? Och han sa, stenen som är längst bort, det är människans hopp. Och stenen som är närmast, det är människans slut. Ja? Vi planerar. Ja? Gå i pension, flytta utomlands, bygga hus. Och sen. Du dör på vägen dit, eller hur? Hur vanligt är det inte? Så människan har mycket, tror att han ska leva länge. Så det ska man akta sig för. Men den som vet att han kommer dö inom en snar tid kommer ofta att ångra sig. Och kommer att vara nöjd. Kommer ha frid i hjärtat. Till skillnad från den som glömmer bort döden. Den personen kommer att bli otacksam. Kommer inte tacka Allah för det goda som han har fått. Och kommer att bli lat. Till skillnad från den som tänker på döden. Kommer att göra mycket ibada, mycket dyrkan, eller hur? Om vi vet att vi dör imorgon. Skulle vi inte ta vara på tiden? Göra mera salah, göra mera dua, eller hur? Skänka pengar till fattiga och så vidare. Så mycket gott vi kan. Och det är så som muslimen alltid borde vara. Och det var en av salaf, jag tror det var Sofian. De sa att han dyrkade Allah så mycket. Alltså obligatoriska och frivilliga gärningar. Att om man sa till honom att dödsängen kommer att komma och knacka på dörren. Då skulle han inte kunna göra mera goda gärningar. Alltså han hade ingenting mer att tillägga. Han var redan på max. Ja. Vi kanske inte kan nå den nivån, men vi måste i alla fall skärpa oss och göra mera goda gärningar. Ja. Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam tog mig i axeln. Och han sa, kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Han sa till imamer att vara i det här livet som en främling eller som en förbiresande. Vara i detta liv som en främling eller som en förbiresande. Hur ska vi vara i det här livet? Som främlingar. För vi är främlingar. Det riktiga livet är nästa liv. Och det här livet är bara en resa. Där vi samlar på oss goda eller dåliga gärningar. Som vi sen ska få stå för på domedagen. Där de ska mångdubblas. Eller hur? Så det är så man ska vara i det här livet. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: och se dig själv som en av gravens folk. Ja, ni ser dig själv som en död människa. Räkna dig själv bland de döda. Du vet att jag kommer också att ligga i graven. Här ligger jag imorgon. I det här hålet ligger jag imorgon. Om en vecka, om en månad. Och så sa han till honom: om du vaknar upp på morgonen så förvänta dig inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så förvänta dig inte att leva till morgonen. Och använd din hälsa innan det att du blir sjuk. Och använd ditt liv innan det att du dör. Men just den här punkten att han sa: om du lever på morgonen så förvänta dig inte att leva till kvällen. Men vi borde se varje dag som den sista dagen i vårt liv. För det gör att människan dyrkar Allah bättre och mera. Eller hur? Och profeten al-Islam sa också gällande bönen: wasalli salat al-muwaddi. Be en avskedsbön. Be som att det vore er sista bön. Och ni vet ju alla hur man skulle be sin sista bön, eller hur? Med total inlevelse och undergivenhet och be om förlåtelse, eller hur? Så det är så människan borde vara hela tiden. Inte bara när man vet att man ska dö. Utan man borde vara så hela tiden. För vi vet inte när vi kommer att dö. Eller hur? Som vi sa, döden känner inte eller respekterar inte ålder eller status eller någonting. Och vi känner ju alla folk som har dött, eller hur? Unga. Hälsa på dem idag, imorgon så är det janaza, begravning. Eller hur? Så man vet inte. Och det kan vara vi också. Så man ska inte ta livet för givet, utan döden kommer till alla. Och det är den dagen som man ska förbereda sig för. Och inte tro att man lever för evigt. För då skjuter man alltid upp. Om man tänker att man lever till 60-70 år, tänker man kan göra mera sen. När jag flyttar från Sverige, när jag blir äldre, när jag gifter mig. Det är också en sak som är från shaitan. Det kallas för taswif. Att skjuta upp saker och ting. Och som Ibn al-Jawzi sa, att det är från Satans soldater. Ett taswif är från Satans soldater. Som han lurar folk med. Shaitan kommer till folk och säger: imorgon, framtiden, när du blir äldre, nästa månad och så vidare. Hela tiden skjuter upp saker och ting. Det ska man akta sig för. För vi vet inte om vi lever imorgon. Eller hur? Utan man ska ta tillfället tillvara nu. Leva i nuet. Ångra sig för vad som har varit. Och blicka framåt genom att göra goda gärningar. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.